har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helene Rothstein och idag ser det nationaldagen och det firar vi genom att uppmärksamma de ökade klyftorna som har blivit i Sverige. Eller vad säger du, Jakob Bursell?
Vilket underbart sätt att fira nationaldagen.
Ja, exakt. Jag sitter här med Jakob Bursell och du är ekonomijournalist. Du drog igång Kapitalet och du är också chef här över Monopol Media som är produktionsbolaget som gör bland annat den här podden.
Exakt.
Välkommen.
Tack.
Vi ska sända ett avsnitt som Åsa Secker har gjort när hon jobbar här. Och det är en intervju med Andreas Cervenka som har skrivit en bok som heter Gir i Sverige. I den här boken så uppmärksammar han några saker som kanske inte är så nytt för oss som har följt Sveriges ekonomi på nära håll. Han uppmärksammar bland annat då att i princip så har man i Sverige fört över pengar från att jobba till att äga.
Mm. Men det är väl en effekt av att räntorna har varit så låga och typ att äga sitt boende har varit väldigt förmånligt jämfört med att hyra sitt boende. Att äga tillgångar överlag har varit förmånligt. Att ha tillgångar på ett ISK-konto har varit väldigt förmånligt för att det är så låga räntor. Mycket bottnar ju i den här lågräntemiljön, tror jag.
Och han tar upp det också och hur man har liksom riggat för att det ska bli mycket mer lönsamt då att äga än att arbeta. Och sen så finns det också flera skatter som har rykt på vägen som fastighetsskatt, till exempel gåvoskatt, arvsskatt och sådär som också har bäddat då för att det ska bli så här.
Mm. Sen är frågan om det var liksom var det avsikten att det skulle bli så här? Det är inte säkert, men...
Ja, det får man se. Andreas Cervenka, han är ovanlig ekonomijournalist på det sättet att han når ut till breda massorna. Det är något som vi ibland slåss med, att man vill göra mycket mer och få folk intresserade och sådär. Vad tror du han har som gör att han når ut sådär?
Jag har jobbat med Andreas. Vi jobbade ihop på Svenska Dagbladet för många år sedan och gjorde mycket granskningar ihop. Och han är ju otroligt skicklig på att hitta bra och intressanta nyhetsvinklar. Men han har också ett väldigt liksom explosivt språk som han har använt flitigt. Jag skulle säga att han är en av de som är bäst i den här marknaden på att förklara ekonomi på ett sätt så att folk fattar. Sen är också det någonting, han får också mycket kritik för det. En del tycker att han förenklar och att han hårdrar saker och sånt där. Men att kunna formulera sig så att man når ut, det är ju liksom en unik kompetens, skulle jag säga.
Mm. Du har ju också följt en debatt som har rasat lite kring honom, kring den här boken som kom och sådär. Man kan ju säga, är det här, han säger hela tiden själv att det här är liksom inte vänsterpropaganda. Han har ju blivit inbjuden, han har ju varit hos Ivar Arpi och pratat om boken, så kanske inte är en utpräglad vänsterprofil till exempel, och Svenska Dagbladets ledarpodd och sådär också. Så han har ju nått ut ganska brett. Men finns det någonting som du har reagerat på i den här debatten som har följt till exempel på Twitter och så, kring honom och den här boken?
Alltså, egentligen det är inte så mycket nytt, tycker jag, för att alltså, i hans roll, för att han har ju under väldigt många år, skulle jag säga, varit en systemkritiker. Han har ställt sig på sidan och försökt belysa saker som man inte pratar om, som vi kanske tar för självklara. I den rollen som han slog igenom på Svenskan, mycket handlade om bankerna och bankernas privilegier och hur pengar skapas och sånt där. Det vi ser nu är ju snarare typ liksom en förstorad version av av det. Och sen är det kanske lite symptomatiskt för Sverige nu att man för det har blivit så oerhört mycket debatt kring hans bok och kring Cervenkas liksom ton och liksom sätt att skriva och paketera fakta och sånt där. Jag tycker väl att mitt intryck är att man börjar kolla på slutsatserna, och om man inte gillar dem, då yxar man ner personen och metoden bakom. Mm. Så att därför har ju Cervenka hamnat liksom i blåsväder för den här boken. Han uppskattas ju väldigt mycket från ena hållet och får väldigt mycket kritik från andra hållet. Och vilket då kanske är då en effekt av den här oerhörda polariseringen som vi ser i samhället. Vad tycker du om den här debatten?
Jag tycker nog ingenting om den debatten. Ja, det blir väldigt polariserat. Det som jag har tänkt på i kanske 10 år, det är ju att det ligger en lobb här från vänsterhåll. Att det är ju bara att smasha in. Jag har personligen lite svårt att förstå att man inte har drivit frågorna om hur man har gynnats av att äga istället för att arbeta.
Ska man vara lite elak här, ska man säga att liksom vänsterns liksom debattörer och typ ledarskribenter och journalister och politrucker och liksom PR-konsulter, de bor ju för tusan på Södermalm och söder om Stockholm och är väl typ tillhör den grupp som kanske tjänat mest på den här uppgångarna på bostadsmarknaden exempelvis. Ja. Så de kanske varit ganska tillfreds med den här utvecklingen på ett privat plan, samtidigt som man liksom har sett de mer systemiska problemen liksom parallellt, men inte smashat, som du säger.
Ja, smasha på. Det är ju gratis liksom.
Alltså, om man tar ISK-kontorna.
Ja.
Det har ju varit löjligt, löjligt billigt att liksom äga aktier på det sättet under många år. Men det är också någonting som jag tror att många människor kanske inte har förstått helt enkelt. Inte för att det är jättekomplicerat, men typiskt sett så brukar folk inte riktigt haka upp sig på den typen av detaljer. Så det kanske har varit svårt att debattera för folk och se effekterna av det.
Ja, men tvärtom så har man ju haft då företrädare för daytraders och sådär. De har ju pekat på det här.
Verkligen, men typ Johan och John i Börspodden har ju i flera år, jag vill minnas att jag har hört dem många gånger, ta upp det liksom nästan till orimligt att de som liksom lever på börsen inte betalar någon skatt.
Mm.
Och de tillhör ju nog inte liksom den yttersta vänstern.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej. Nej.
Vi lyssnar på intervjun här.
Du skriver ju en del kolumner.
Mm.
Jag tror att jag nog nästan har läst allihopa sen du började på Aftonbladet. Ja. Och jag har lämnats lite med intrycket av att du är arg. Varför är du arg?
Ja, men det kan nog stämma. Jag skulle kalla det för en stigande frustration.
Ja.
Lite grann därför att jag tycker att utvecklingen i Sverige har skenat iväg på olika sätt. Men att vår självbild har inte alls hängt med. Vilket gör att debatten ibland blir lite konstig. Jag menar till exempel så saker som liksom slås ner i Sverige som så här galna vänsteridéer. Det kan man läsa om på Financial Times ledarsida som en bra idé. Jag heter Andrea Cermenka och jag är ekonomikommentator på Aftonbladet.
Jag heter Åsa Secker.
Jag heter Gunnar Harjus.
Och det här är Kapitalet som idag handlar om vad det är som har gjort Andreas Cervenka så frustrerad och vad det egentligen är som är så fel med den svenska självbilden.
Mm.
En fråga man kan ställa sig. Det blir en liten exposé över olika saker som har hänt med Sveriges ekonomi de senaste 40 åren kan man säga.
Härligt. Nu har ju både du och jag läst Andreas Cervenka, men om man inte har det, alltså, vad är det för nivå av frustration slash ilska vi har att göra med här?
Det ligger i betraktarens ögon, eller vad man brukar säga.
Ja.
Men jag skulle ändå säga ganska arg.
Aha.
Så pass arg att jag ändå kände att jag ville fråga honom om det.
Aha.
Men vi kan ju dela med oss till lyssnarna av ett par smakprov.
Ja.
Jag har tagit fram ett par citat från Cervenkas senaste kolumnen i Aftonbladet.
Okej.
Ett litet antal personer har med statens hjälp byggt upp stora förmögenheter på att bedriva en cynisk rovdrift på unga människor. Aktiemarknaden har blivit ett höghastighetståg framfört av lokförare som är både blinda och svagbegåvade. Besattheten av aktier och kortsiktiga klipp liknar nästan en sjuka. Höggradigt smittsam och med potential till att slå ut vårt omdöme till en grad att ett livsfarligt virus kan ses som en frälsning. Det brukade kallas för girighet.
Det är argt.
Visst är det argt?
Ja.
Och jag tänkte att vi faktiskt ska ägna hela avsnittet åt den här frustrationen.
Förlåt, men det låter lite överdrivet.
Det kan man tycka, men Andreas Cervenka är ju faktiskt en unik röst i Sverige, skulle jag säga. Han är ju liksom en av de mest klarsynta och intressanta skribenterna och har bevakat världsekonomin i ett kvarts sekel. Mm. Något sånt där. För Svenska Dagbladet, för Dagens Industri, nu för Aftonbladet. Så att jag tycker att det är rimligt att liksom försöka förstå varför han är då arg.
Okay.
Så här var det ju att jag läste ett antal texter av Andreas, tyckte att han lät sig himla arg, hörde av mig till honom och frågade varför är du så arg? Och då sa han, jo men jag har faktiskt precis skrivit klart en bok där jag förklarar varför jag är så arg. Den boken har nu kommit, den kom förra veckan och heter Girig Sverige.
All right. Ska vi börja då? Varför är han så arg?
Jo, men han kom ganska nyligen här från USA. Han bodde i Kalifornien och bevakade techbranschen åt Dagens Industri i 2 år. Och du vet ju hur det kan vara när man är utomlands. Man får liksom syn på Sverige på ett annat sätt.
Det var ju väldigt tydligt när jag pratade med amerikaner och insåg att deras bild av Sverige var liksom inte uppdaterad. Jag försökte förklara så här, ja, ni har ju väldigt höga taxes där i Sweden. Hur hög är fastighetsskatten? Jag har ingen. Arvsskatt, nej. Gåvoskatt, nej. Och så vidare och så vidare. Och de tror det inte det är sant. Eller om man berättar om då skolsystemet till exempel med så här börsnoterade skolor som lever på skolpeng. Och då insåg jag att min bild har inte heller blivit riktigt uppdaterad. Så det är någonting har hänt i Sverige. Och det har ju skett förstås smygande. Men det blev som att det är så väldigt tydligt under pandemin. När då stora delar av ekonomin gick på knäna liksom, och staten var tvungen att rädda en massa företag. Men då de rika i Sverige blev ännu rikare.
Det han beskriver kallas ibland för ökade klyftor, antar jag. Alltså, så under pandemin så blev väl miljonärerna och miljardärerna fler. Samtidigt som massa förlorade jobbet. Och alltså så här, för jag har ju också likt du läst de här texterna och jag känner typ så, ja, man kan ju såklart uppröras över växande klyftor. Det är många som upprörs över det. Men är det inte bara så att han har blivit lite vänster då?
Ja, men det är en bra fråga. Nej, jag tycker inte det. Utan jag tycker att det är Sverige som har blivit i så fall, om man ska prata i de termerna, mer höger. Och som sagt, den liksom mycket kända vänsterextremistiska tidningen Financial Times ligger långt till vänster om Sverige.
Okej, så att vi har etablerat att Andreas Cervenka är arg och det är, enligt honom själv, inte bara att han har blivit vänster, utan det är liksom Sverige som har förändrats.
Precis.
Vad är det då som har hänt i Sverige?
Ja, det ska vi berätta efter det här.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är ju nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstpension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras. Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Andreas Cervenka är frustrerad och det korta svaret på varför låter så här.
Egentligen är det så att vi har omfördelat väldigt mycket tillgångar i Sverige. Från vissa delar av befolkningen till andra. Och liksom enkelt uttryckt från de som inte lånar pengar, sparar någon slags i räntepapper, bor i hyresrätt och lever liksom på löneinkomster. Till människor som äger tillgångar, som lånar för att köpa de här tillgångarna och som lever på kapitalinkomster. Och den omfördelningen är enorm.
Vi kan ju ta min då så kallade, jag hatar det här ordet, bostadskarriär som exempel. Aha. Jag köpte alltså en etta på Södermalm i Stockholm våren 2009 för 1,6 miljoner. Knappt 1,6 miljoner, jag tror det var 1 miljon 590 000.
Men det var redan veckan.
Det var redan veckan. Nej, det var ju fasligt dyrt tyckte vi. 8 år senare så sålde jag den för 2,8 miljoner kronor. Den där ettan hade alltså gått upp 76% på 8 år. Toppen för mig som då kunde köpa en lite större lägenhet i Hägersten här i Stockholm. Inte så mycket toppen då för de som inte köpte en lägenhet 2009 och istället försöker köpa en lägenhet för 1,6 miljoner på Södermalm idag.
Jag har sett, det här är inte ens ett skämt, jag har sett parkeringsplatser läggas ut på Hemnet för mer. Alltså enskilda rutor.
Ja. Precis. Man kan säga att vi har haft tillgångsinflation i Sverige. Så alla vi som har någon typ av tillgång har kunnat se hur den har gått upp i pris. Och alla som inte har fått svårare och svårare att komma i kapp. Och så finns det några då som kanske har gynnats lite extra.
Jag är då 542 miljardärer på den här listan. Och senaste gången det publicerades en sån här lista så var ju 2019, då var det 206.
Listan som Andreas Cervenka pratar om här är alltså en lista som han själv har satt ihop över Sveriges alla miljardärer. Och de har alltså blivit 336 fler på 2 år. Antalet miljardärer har alltså vuxit med 160% under en pandemi ska tilläggas, vilket känns lite kontraintuitivt. Och det här syns ju såklart i förmögenhetsfördelningen.
En jumbojetlast i Sverige äger lika mycket som 80% av de vuxna svenskarna.
Alltså att ungefär lika många människor som får plats i en jumbojet äger lika mycket som, vad blir det? Alltså om det är 80% av vuxna så kanske var det 6 miljoner eller någonting svenskar.
Ja, men något sånt. Och vill man sätta in det här i ett internationellt perspektiv, då kan man kolla på den så kallade Gini-koefficienten.
Klassisk koefficient.
En klassisk koefficient. Det är ett statistiskt mått på ojämlikhet. 0 betyder då att alla äger lika mycket och 1 betyder att en person äger allt.
Okay.
Gissa vad Sverige har för Gini-koefficient.
Nej, men hur skulle jag kunna gissa det?
Jag vill bara
0,
ställa den frågan.
4, fan jag vet inte.
Nej, 0,872.
Okej, det lät högt faktiskt. Om 1 är max så är 0,87 högt va?
Ja, det är högt. Det är några länder som har högre dock. Jag ska berätta vilka det är. Det är Bahamas, Bahrain, Brunei, Botswana, Brasilien, Förenade Arabemiraten, Jemen, Laos, Ryssland, Sydafrika och Zambia.
Jag trodde först att alla skulle vara på B och sen förstod jag, du läser dem i bokstavsordning.
Det är bokstavsordning. Ja. Sen kommer då Sverige på plats nummer 12.
Så att det finns 11 mer ojämlika länder och enligt det här måttet.
Ja men precis. Sverige är det 12:e mest ojämlika landet. Och sen i andra änden då, parallellt med att de riktigt, riktigt rika har blivit fler, så har det väl gått så där för de som inte alls är rika. De fattigaste 50% av Sveriges befolkning 2012 ägde 3,3% av den samlade förmögenheten i Sverige. Alltså de fattigaste 50% ägde 3,3% av förmögenheten.
Det där är en sån siffra som man hör ibland och sen så måste man tänka på vad 50% betyder. Att det är bokstavligen varannan person du ser på gatan. Alltså det är så här, det är 5 miljoner människor. Det är, ja.
Jättemånga människor.
Och de äger 3,3% eller ägde 3,3% av den samlade förmögenheten. Det är inte mycket.
Nej, det var alltså 2012. Klipp till 2020, alltså 8 år senare. Då var den andelen nere på minus 2,4%. Inte längre 3,3% utan minus 2,4%.
Vad betyder det?
Det betyder att de fattigaste 50% av Sveriges befolkning, de har mer skulder än de har tillgångar.
Klyftorna har ökat.
Klyftorna har ökat.
Och det är det här som är liksom själva grejen. Därför att den första frågan man får är ju att någon så här drar kortet avundsjuk. Är det avundsjuk? Och då menar jag liksom att... Och jag har med dig i boken ett exempel när... En amerikansk antropolog låter människor spela Monopol. Och så riggar man det här spelet så att vissa får liksom fördelar som att man får fler tärningar eller mer pengar om man passerar gå. Och sen efteråt så intervjuar man då liksom vinnarna. Och då känner de liksom att de är värda det här. Och att det är ju skickligheten som har skapat liksom de här vinsterna. Och det är lite grann samma sak. Det är ungefär samma sak om man då har riggat ett Monopolspel. Och så säger man, ja, men det här blev lite konstigt. Och då säger den som vinner, vadå, är du avundsjuk eller? Vad är det nu fel på att folk vill tjäna pengar? Kan inte ha en häxjakt på framgångsrika människor i det här landet? Alltså det är den. Och då menar jag att jo, men utfallet beror ju på att vi har orättvisa spelregler. Och det har skett på flera olika områden samtidigt.
Och vad är det som har hänt då? Alltså vad har vi för spelregler? Hur blev det så här?
Vad är det som har hänt? Jo, men det är skattesänkningar, det är privatiseringar, det är avregleringar. Och så ovanpå det... En ganska extrem penningpolitik då.
Om vi börjar med skatterna då. Det var ju det här som amerikanerna som Andreas träffade i Kalifornien hade svårt att tro på. Att vi inte har någon förmögenhetsskatt till exempel. Den avskaffades ju 2007 helt och hållet. Delar av den avskaffades faktiskt redan 1997. Och sen har det liksom... rullat på. 2003 så tog man bort skatt på utdelningar och försäljningar för de som har mer än 10% av aktierna i ett bolag. 2004 så tog man bort arvsskatten. Samma år så tog man också bort gåvoskatten. 2008 så rök fastighetsskatten och ersattes av en fast fastighetsavgift som alltså är samma för alla. Liksom, oavsett om du har en enplansvilla i Grästorp eller en 100-miljoners villa i Djursholm. Man har också sänkt bolagsskatten med ett antal procentenheter de senaste åren. Och alla de här förändringarna, de har ju en sak gemensamt. Det är ju sänkt skatt på egendom och kapital.
Tittar man på liksom procent av BNP på egendomsbeskattning till exempel så ligger vi långt under USA. Och ligger, det är klart det finns några länder som ligger lägre, men det som är intressant i Sverige är att det är gapet mellan våra skatter på arbete som fortfarande är i världstoppen och våra skatter på kapital. Det gapet är väldigt stort. Det vill säga att vi någonstans indirekt straffar de som lever på lönearbete för att gynna de som lever på kapital.
Och sen var det här med ISK.
Investeringssparkonto.
Det är nog en reform som lite grann i skymundan i princip har avskaffat beskattningen på kapitalinkomster. I alla fall när börsen stiger, vilket den har gjort liksom i 12 år i sträck.
Ska vi bara förklara hur ett ISK-konto
funkar? Ja, ISK-konto är att istället för att betala då, skatt på kapitalvinster på 30% så är det en schablonskatt på beloppet då, som ligger då under 1%, under, tror jag, till och med under 0,5%. Ju. Vilket då är fantastiskt bra när börsen går upp. Och den har då kostat i uteblivna skatteintäkter åtminstone 160 miljarder. Jag tror egentligen mer.
Sen det instiftades.
Liksom. Den fyllde ju 10 år här för ett tag sedan. Och det är ju ganska mycket pengar. Och vilka har gynnats mest av det? Jo, tittar man på fördelningen, där finns ju statistik på Skatteverket, så äger ju 10% av ISK, kontinaverna äger ju ungefär nästan 75% av tillgångarna. Men 10% utgör 3% av Sveriges befolkning. Så en reform på 160 miljarder träffar till 3/4 3%. Är det bra?
Men vad var syftet med ISK? Var det att få fler att liksom spara på det här sättet? Eller?
Ja, det var ju det. Och det var kanske vällovligt att man skulle... Och det är ju kanske också nödvändigt nu eftersom vi har... Bostadspriserna har dragit iväg, pensionerna är för dåliga. Att särskilt unga ska liksom sparas. Men som man har utformat det så har ju liksom konsekvensen blivit att man också gynnat de som absolut inte behöver subventioner. Och det här är återigen inte... liksom ingen vänsterextremism, utan i hela liksom västerländska välfärdsmodellen bygger på liksom till exempel progressiv beskattning. I Sverige har vi regressiv beskattning, nämligen man gynnas mer ju mer man tjänar. Och till exempel fastighetsskatten, ju dyrare hus du har desto mer tjänar du. Och ISK är ett annat exempel, ju mer pengar du har på ISK desto mer liksom, stor besparing gör. Och det där är ju, där sticker ju Sverige ut väldigt mycket. Mm. Det är ingen annan länder som jobbar med regressiv beskattning.
Jag har faktiskt flera investeringssparkonton som jag sparar pengar på. Men jag hade ändå dålig koll på liksom hur det här beskattas. Jag har bara förstått att det är så man ska spara, för det är bäst typ.
Just det.
Ja. Men jag gick in på Skatteverket för att kolla liksom lite mer exakt hur den här beskattningen ser ut. Och då har de ett räkneexempel på Skatteverkets hemsida för den här schablonskatten då. Och det var så här, om man har satt in 60 000 kronor på ett ISK under ett år och så har de pengarna vuxit med 5 000 när året är slut, skatten för det kontot kommer att landa på 195 kronor. Alltså 0,375% av det så kallade kapitalunderlaget.
Mm, det är inte så mycket.
Det är inte mycket alls. Och det här är ju jättebra för alla småsparare. För när börsen går upp och man gör lite vinst, då får man liksom behålla det allra mesta av det. Men som Andreas säger så är det ju en ganska liten grupp då på 3% av svenskarna som äger 75% av tillgångarna som finns på ISK-kontorna.
Okej, så att det är då skatterna. Vad var det mer? Det var avregleringar.
Ja, och den största och mest betydelsefulla avregleringen var förmodligen, det här är mina ord, mina värderande ord,
yeah.
Men det var förmodligen den som gjordes redan 1985, den som har fått det klatschiga namnet novemberrevolutionen.
Det finns en film av Dan Josefsson som heter novemberrevolutionen och handlar om, surprise, surprise, novemberrevolutionen.
Det här programmet handlar om en kupp. Den gjordes för snart 20 år sedan och den ledde till massarbetslöshet i Sverige.
Premissen för den filmen är typ så, det här är en revolution som ingen känner till. Om man är en av de som inte känner till novemberrevolutionen, vad är det för någonting?
Ja, men så här, lite förenklat då. Man gjorde liksom en hel radda avregleringar på finansmarknaden 1985. En av de sakerna man gjorde var att man strök utlåningstaket.
Det kommer att bli lättare att låna pengar i fortsättningen. Detta sedan Riksbanken idag tagit bort lånetaket för banker, bostadsinstitut och finansbolag.
Alltså, fram till 1985 så hade Riksbanken bestämt hur mycket bankerna fick låna ut. Och nu sket man i det.
Mm-hmm.
Vad tror du hände sen?
Jag tror att bankerna började låna ut ganska mycket mer pengar.
Bankerna vräker ut lån över hushållen.
Låneexplosionen i Sverige fortsätter. Och på sikt kan det här ruinera både Sveriges och hushållens ekonomi.
Bankerna började låna ut svin mycket pengar. Och vad händer i början på 90-talet?
Då inträffar den så kallade början av 90-talskrisen.
Det här är den allvarligaste ekonomiska krisen i Sverige sedan 30-talet.
Arbetslösheten i
fastighetspriserna sjunker som en sten. Det är ju massa saker som pågår där i början på 90-talet, men det är liksom en del av det.
Ja.
Men marknaden repar sig igen och priserna går upp. Och sen går de upp. Och sen går de upp lite till och folk fortsätter att låna. Och det här ska man ju komma ihåg också är innan det fanns något bolånetak. Det infördes 2010 tror jag.
Mm.
Det fanns liksom ingen gräns för hur mycket av bostadens värde som du fick belåna. Det var bara att tuta och köra.
Man kunde låna 100%.
Ja, mer faktiskt. Man kanske behövde renovera köket till exempel, som Andreas påpekar i sin bok.
105. Toppen.
Verkligen. Och 2004 så gör regeringen en lagändring som ska elda på utlåningen ännu lite mer, får man nog säga. För 2004 så träder nämligen lagen om säkerställda obligationer i kraft.
Säkerställda obligationer också kända som bostadsobligationer.
Exakt. Har förekommit i tidigare kapitalavsnitt.
Ja.
Efter 2004 så blir det liksom mycket enklare för bankerna att paketera våra bolån och sälja dem vidare som obligationer. Och de här obligationerna är ju mycket bättre än vanliga obligationer, för de säkerställda obligationerna backas ju upp av våra bostäder.
Mm.
Alltså, det är bostäderna som är den slutliga säkerheten.
Ska vi bara förklara jättekort. Alltså det är typ så, du och jag lånar på varsin lägenhet, tillsammans är det värt 10 miljoner. Så tar man det och paketerar ihop det tillsammans med jättemånga andra lån som tillsammans kanske har en genomsnittlig ränta på typ 1% eller någonting. Och då köper någon den obligationen, det vill säga bankerna tar in pengarna, gör sig av med risken och så får de lite ränta på det typ. Och exakt. Om allting går åt helvete med en säkerställd obligation, så händer vad då?
Ja, men då har ju den som har köpt obligationen rätt till panten, alltså våra lägenheter.
Så att ett typ nya zeeländskt pensionsbolag kommer typ bokstavligen kommer hem till dig och ta din lägenhet.
Kanske inte bokstavligen, men de har rätt att göra det.
Ja. Jag hoppas att det här aldrig händer, för jag skulle vilja se det. På ett sätt jag skulle vilja se det i case, men ja.
Säkerställda obligationer, en succé för bankerna skulle man kunna säga. Värdet på utgivna säkerställda obligationer gick alltså från 0 2006, för det var ju liksom nytt, till 2600 miljarder kronor 2020. Det är mycket pengar. Och det säger sig självt att om det blir lättare för bankerna att finansiera bolånen så blir de ju förmodligen mer benägna att låna ut. Och då kan de som har möjlighet att ta lån låna ännu mer, och så ökar avståndet till de som inte kan låna ännu mer. Du fattar.
Jag fattar.
Och nu kommer vi till den sista grejen som Andreas Cervenka menar är en av orsakerna till att klyftorna har vuxit så himla mycket. Penningpolitiken. Och jag tänkte att vi kan ju låta Riksbanken och riksbankschefen Stefan Ingves förklara själva. Det här är från en informationsfilm som Riksbanken har lagt upp på sin YouTube.
Penningpolitik är det Stefan och Riksbanken sysslar med.
Ja, när vi ändrar vår ränta, den så kallade reporäntan, då påverkar det inflationstakten i Sverige. Och vårt jobb är att se till så att inflationstakten är låg och stabil.
Målet Riksbanken har för inflationen ligger på 2%. Det innebär att konsumentpriserna bör stiga med 2% per år. Och för att nå inflationsmålet arbetar Riksbanken aktivt med att ändra styrräntan.
Då har ju då Sverige haft, jag menar, sen 2014 har jag haft noll eller minusränta. 2010 tog Riksbanken själva bort så här intervall som gjorde att de kunde tolerera lite lägre inflation eller högre. Och det gjorde att det blev väldigt viktigt att jaga de här tiondelarna för att nå 2%-målet. Så de har man då mitt i en högkonjunktur under många, många år haft ingen ränta alls. Det man gör med att ha en så här låg ränta är att man faktiskt intecknar framtiden. Så här, för hela grejen med låg ränta är ju att man vill få människor att istället för att konsumera imorgon, istället för att köpa den där bilen eller diskmaskinen nästa år, så ska man göra det redan idag. Det är ju hela grejen med sänka ränta. Och man ska liksom belåna sig för att göra det. Vad har man gjort nu sen finanskrisen? Man har ju som haft rea i 12 år i sträck. Man har intecknat liksom framtida efterfrågan i 12 år. Mm. Så om man över en natt skulle dra upp räntan till vad den var innan finanskrisen, så här 4% styrränta. Och då kan det vara som en liksom, man faller av från en avgrund. Och då har man egentligen intecknat framtida kassaflöden som ska genereras av framtida människor, det vill säga de som är unga idag.
Och ska man prata om vilka som har tjänat på det här, förutom alla vi som äger vår bostad och har haft extremt låga räntor, så kan man ju också nämna alla de som har investerat i fastigheter till exempel. En otroligt låneberoende bransch. Fastighetsmiljardärerna i Sverige har ju inte direkt blivit färre de senaste 10 åren.
Nej.
Och såklart också de som driver techbolag som är väldigt högt värderade. För att när räntan är låg så letar ju investerare avkastning någon annanstans och kastar jättegärna pengar på techbolag som har hög tillväxt, är högt värderade och har potential att gå med vinst på sikt. Vdn för riskkapitalbolaget Social Capital har varit väldigt kritisk mot det där sista och kallat den här enorma tillväxten som man har sett i många techbolag för köpt, olönsam och artificiell.
Det var hårt. Men så här, man hör ju att Andreas Cervenka tycker att det här är ett problem. Men om man ska vara lite så djävulens advokat, alltså varför är det ett så stort problem? Alltså, vem lider av att techbolagen är högt värderade? Och det är framförallt folk som har de här tillgångarna som vi pratar om, alltså typ lägenheter som har tjänat på det här, och helt enkelt en majoritet av alla svenskar äger väl sin bostad.
2/3 tror jag.
Precis, att men så här, om folk då känner sig rika och har mer pengar över PGA låga räntor, så konsumeras det väl mer och det är bra för svensk ekonomi och skapas nya jobb och så kan vi, du vet, tillväxt och allt det där. Så, jag menar, vad är problemet?
Det kan man säga. Jag skulle börja med att svara, vad är bra med det? I någon slags universell rättvis känsla, så om du frågar 100 barn om de tycker att det är bra, så skulle de säga att det verkar lite dåligt. Så det är liksom, så att jag tycker mer bevisbördan är liksom på de som har skapat det här. Men med det sagt så finns det också väldigt mycket tydliga indikationer på att det är inte heller optimalt för samhällsutvecklingen, och det är inte ens optimalt för de som är rika. Till exempel, så har ju då vissa forskare som jag tar med i boken kunnat peka på att ökad ojämlikhet kan vara en indikator för kommande finanskriser. Det är inte så konstigt att man tänker efter det som det ofta hänger ihop med liksom ökad skuldsättning. Och det är ju Sverige lysande exempel på. En annan är att man pekar på att det verkar vara dämpande för tillväxten i ett land.
Mm.
Som om en händelse så har Sverige faktiskt haft usel ekonomisk tillväxt under den här tiden när klyftorna ökar som mest, nämligen efter finanskrisen.
Men är det korrelation eller kausalitet? Som
ja, exakt. Det är liksom... Det är ett område man bör studera närmare. Men man kan konstatera det. Och det, är liksom, det här är ju någonting, liksom, forskning som pågår. Det är de här tillväxten, risk för kriser. Men jag skulle vilja lägga till kanske en ännu viktigare. Det är liksom det här kostnaden som kanske inte syns. Nämligen vad händer i ett land med mycket tillgångsinflation? Jo, det påverkar hur ser det ut i städerna. Vilka bor var? Vilka yrken kan man ha? Vilka yrken är intressanta? Det blir liksom en ekonomisk uppoffring. Äntligen ta på sig vissa yrken som vi samtidigt anser är väldigt samhällsviktiga. Som sjukvård, lärare, polis, militär.
Mm.
Yrken som inte betalar särskilt bra. Och det är liksom inte ointressant vad du tjänar längre. Eftersom du måste tjäna så mycket för att kunna bo på ett sätt som till exempel dina föräldrar har bott. Och det är liksom, tror jag, lite demoraliserande. Ja, men bara du utbildar dig och jobbar på så kommer allt lösa sig. Men så är det inte i Sverige idag. Det löses inte med bostaden automatiskt och det löses inte med pensionen.
Nej.
Och då är man liksom inne och har liksom omförhandlat hela samhällskontraktet lite i smyg. Och det är, tror jag, inte bra för sammanhållningen i ett samhälle. Och en annan aspekt är ju liksom vad det gör med kriminaliteten. Vad gör liksom synliga extrema förmögenhetsklyftor? Det visar en del forskning och det finns ingen, så vitt jag vet, som har tittat på det i Sverige, men kan konstatera vi en av de stora debatterna i samhället är kriminalitet. Det är liksom miljardärer som rånas på Strandvägen i Sverige. Och vi har ju ett väldigt tydligt liksom, via dem samhälle. Det är ju väldigt fysiskt i Sverige. Vi har inga gate communities, men vi har kvadratmeterpriser. Mm. Och det är mycket mer effektivt att hålla människor ute än en taggtråd faktiskt.
Mm.
En taggtråd kan ju gräva en tunnel, men för att köpa ett hus och flytta så måste du ha någon miljon i insats. Liksom.
Mm. Har du inte råd så har du inte råd.
Har du inte råd. Om du inte råd, liksom, då kanske det är lockande att begå brott. Och det är liksom ingen ursäkt för alls för kriminalitet. Men det är den typen av osynliga kostnader som man kanske som inte syns i några Excel-ark på SCB. Som kan vara nog så viktiga, tror jag.
Mm.
Så det är de saker jag skulle peka på som gör att det inte är bra. Och jag menar, tittar man i USA så finns det ju en debatt bland miljardärer också som varnar för att det här är inte bra som är för ekonomi, det är inte bra liksom för politiska, det skapar politisk instabilitet. Och det finns till exempel här Ray Dalio som har grundat Bridgewater som är den största hedgefonden i USA. Han har ju varnat för att det här kan bli socialt uppror och till och med inbördeskrig och sådär.
Ojämlikheten
är en faktor som har skapat det här. Och där i USA är kanske ännu mer tydligt än i Sverige en medelklass också som har halkat efter väldigt mycket.
Mm.
Så att det där är ju, och det där är ju sånt man kommer komma på först efter, till exempel om det kommer en finanskrasch eller så. Och det är någonting som jag tycker man borde titta på innan det händer.
Fan vad deppigt det varit nu, du.
Ja. Så hur kommer det sluta då? Är vi körda? Efter det här.
Ekonomijournalisten Andrea Cervenka har målat upp något slags skräckscenario här. Är det överdriva?
Nej, jag tycker inte det.
Superhög tillgångsinflation, de rika blir rikare, de fattiga blir fattigare och det här riskerar att leda till jättemycket jättedåliga saker. Till exempel lägre tillväxt, ny finanskris, social och politisk oro, OSV, OSV, OSV.
Precis. Och Andreas har ju en del teorier då om hur vi hamnade här, hur vi har avreglerat och sänkt skatten på kapital och samtidigt hållit ner räntan väldigt länge till exempel. Men nu då? Alltså vad ska hända nu då? Hur kommer det sluta? För att svara på det så tror jag att vi behöver, jag behöver, kanske du också, titta oss själva i spegeln lite grann.
Uh-huh.
Ja. Jag köpte ju som sagt då min första lägenhet 2009 här i Stockholm. Gjorde superbra vinst på den, som gjorde att jag kunde köpa en större lägenhet. Nu har jag sålt den också och köpt ett hus en bit utanför stan. Kul för mig.
Grattis.
Så jag är är ju verkligen en av de där med tillgångar som Andreas pratar om.
Du har också med på det så kallade bostadståget.
Ja, som jag har åkt. Och ändå, trots all denna tur som det faktiskt handlar om, så blev jag, ska jag erkänna, lite besviken på att jag inte gjorde en ännu större vinst när jag sålde min tvåa i Hägersten.
Ja.
Till saken hör att jag har en kompis som sålde sin lägenhet ungefär samtidigt och gjorde en ganska rejält mycket större vinst. Och då blev jag avundsjuk och tyckte det var orättvist.
Ja, men,
det här är vidrigt, jag
jo,
vet. Jo,
men allting är ju också relativt.
Jo, ja. Men det är vidrigt.
Mm.
Men eftersom att jag pratade med Andreas Tjevenka om just bostadsmarknaden och tillgångsinflationen och hur man har vant sig vid att det går upp, så berättade jag det här för honom.
Och det är därför jag kallat den här boken för Girig Sverige.
Uh-huh. Därför att, ja, exakt, det är jag som är girig.
Det har blivit någon slags, från att det var någon som jag pratade med som sa ganska bra, att det har gått från en dödssynd till en dygd, att man ska liksom jaga pengar, till en nödvändighet. Man måste vara lite girig då, om man ska ha någon pension eller bostad. Så här, så att, och med girig menar liksom att man någon slags, det är ett väldigt negativt laddat ord, särskilt i Sverige, men att man liksom en överdriven besatthet av att få in pengar liksom.
Mm.
Och det där är ju ett jätteproblem, att om man har den mentaliteten så tar det lång tid att ställa om, tror jag. Då blir uppvaknandet också brutalt. Tänk om, jag har ingen aning, men boräntorna var ju så sent som 2008 var ju så här 5-6%.
Mm.
Det är ju lite svettigt. Bankerna sitter med sina kalkylräntor, men i praktiken är ju självklart liksom ingen som räknar med det.
Nej.
Ingen har gjort det i alla fall.
Nej.
På väldigt länge.
Nej, det räknar man verkligen inte med. Jag pratade med, jag är kassör i styrelsen för våran bostadsförening, jag äger ju också en bostadsrätt. Och så förhandlade vi lån, och så var det så här, jag bara, ja men kanske man ska ha höjd för att det ska bli kanske 7% eller 6% eller någonting sånt där i framtiden. Och liksom bankmannen på riktigt sa så här, du, om det blir 7% ränta i det här landet, då är din bostadsförening det sista av dina problem. Marken kommer börja brinna under dig.
Nej.
Det sista hittade jag på.
Ja. Alltså. Sjukaste jag har hört. Ja. Nej, men det är ju det där vi har levt i. Liksom, tanken på 6% i ränta gör mig absolut väldigt svettig.
Ja.
Eventuellt lite panikslagen. Och det var också lite den känslan jag hade när jag hade läst klart Andreas bok. När jag hade läst din bok så var jag ju skräckslagen.
Mm.
Fullkomligt skräckslagen. Jag åkte hem till min sambo och bara, fan, ska vi ta lån här nu för det här huset vi har köpt? Ska inte vi bara checka ut från systemet och bo i en koja ungefär? Mm. Det var liksom min känsla. Är det den känslan du vill att man ska ha när man har läst klart?
Nej. Eller, jag vill med den här boken att man själv ska fundera hur vi har liksom organiserat samhället och vad vi prioriterar. Är det liksom, återigen, det är det här med spelreglerna, att det finns inget negativt att någon blir rik, men jag menar, det kan ju vara så att någon kanske tjänar 5 miljarder på fastigheter, inte 50 på 10 år liksom. Och det är de här enorma klyftorna där man liksom hakat av stora delar av befolkningen, som är liksom en slags B-lag.
Mm.
Plus man har byggt upp alla de här riskerna. Så jag vill att man ska liksom, jag hoppas att man ska, det här är som ett diskussionsunderlag, hur ska vi organisera samhället? Vad är egentligen viktigast? Och nu har vi också fått, det här är spilt över att vi har ett liksom ekonomiskt tänkande i varenda vrå av samhällsekonomin. Vården pratas mycket om, skolan, alla är små resultatenheter, alla liksom statliga verksamheter har så här marginalmål och avkastningsmål. Och jag tror ju att det är ett väldigt dumt sätt att styra mellan mänsklig samvaro. Och det visar ju då, att ta ett företag som Ericsson till exempel. För att vinna, öka sin tillväxt och hålla uppe sin bruttomarginal har man mutat sig fram runt om i världen. Ja, men då kostar det nu på grund av liksom 10 miljarder böter och kanske ännu mer. Och nu är börsvärdet rasat 30%. Alltså det är ganska dumt. Liksom, Volkswagen fuskar med dieselprisen. Det är korkat. Och det tror jag att det också är korkat att vrida liksom ett samhälle till en sån liksom nästan manisk jakt på snabba pengar som det har blivit i Sverige. Och det är ju väldigt många som, det har ju liksom väldigt många dragits med. Alltså hundratusentals har gått in på börsen. Man har fått en helt skev uppfattning om hur mycket, vad man kan förvänta sig avkastning.
Mm.
Unga går in i krypto, som jag tror delvis är så att man känner sig akterseglad och vill hänga med och som bygga upp ett kapital snabbt och så vidare. Så det är liksom, allt det här tror jag förflyttar ju människors liksom värderingar och perspektiv över tid.
Mm.
Och det är den diskussionen tycker man ska ha.
Om vi går tillbaka till mig då, jag som är girig men också livrädd, hur ska jag tänka?
Ja, men det där är en jättebra fråga. Så här, hur ska man tänka själv? För att man sitter kanske på några miljoner i så här kapital, som är någon slags riktiga pengar.
Några miljoner i kapital?
Nej, men jag tänker så här, många, nej, men så här, nej, många gör ju det, som har haft en bostadskarriär i storstäderna, sitter på något, men vi räknar inte ens det som pengar, utan det är en slags bytesvara för att byta upp sig liksom hela tiden och låna pengar. Så hur ska man tänka? Ja, det är ju en jättebra fråga. Hur ska man agera som liksom, privatperson? Nu är det så här att svenska bostadsmarknaden har ju blivit lite grann too big to fail. Så vi kanske lite grann alla sitter i, då, i samma båt. Men det här jag menar, att eftersom man har liksom mer eller mindre tvingat in människor i det här, och också vi har liksom, som du då, man blivit invaggad i en viss världsbild, så blir det ett jättejobbigt uppvaknande. Och det, men så här, vad är rådet? Ja, men på lång sikt går allt upp. Ja, men det gör det väl säkert. Kanske är rådet att inte göra någonting. Men vad vet jag? Så här, paradigm kan ju ändras. Det kanske inte kommer vara... Men, sista 13 åren har ju varit... strategin, vinnarstrategin har ju varit belånade maximalt i varje läge. Till absolut max. Ta ut den sista miljonen från banken och köp någonting som kan öka i pris. Ja, det har varit en enorm vinnarstrategi. Och under hela den tiden har ju många sagt, ja, men det är risk med det, det kan gå ner, var försiktig. Men det har varit fel. Så att idag sitta och säga så här, nej, sälj din bostad och gör någonting annat. Det skulle aldrig jag våga säga. Nej. För det har blivit så liksom djupt integrerat i vår liksom mentalitet. Jag tror så här, om det blir så att räntorna drar till 5-6% och man inser att många har blivit överbelånade och så här, så kommer inte skapa något stort nöje, alltså ganska stor missnöjdhet hos dem.
Hos
väldigt många svenskar.
Ja, så att man kommer inte låta det gå dit, för man har inte riktigt råd med det.
Nej, men eller så tvingas man gå dit. Ja. Jag tror ju då att man kanske inte kommer låta det gå dit, utan man kommer tänka att...
Det har vi inte riktigt råd med.
Nej, men nu är det ju situationen så här i Sverige att liksom, Riksbanken kör ju fortfarande 240 på motorvägen, och det kommer upp en skylt med en tvärkurva. Och det vi pratar om, ska vi eventuellt lätta en halv millimeter på gasen? Eller är det för tidigt? Liksom vi har 6% inflation, står det där. Målet är liksom 2. Och vi ligger fortfarande med en så här balansräkning på Riksbanken där man har köpt värdepapper bara under pandemin för 700 miljarder. Alltså Riksbankens balansräkning är den största förhållande till ekonomin sedan 1700-talet. Det är liksom maxat. I ett läge där då inflationen är liksom, nästan utom kontroll. Och vi har maximal skuldsättning och sådär. Så att det är ju ett liksom, det är inget optimalt läge.
Är du rädd?
Nej, men jag är inte rädd som så, för att liksom en, det jag som är rädd för är så här, vad händer med samhället efter, om det blir en kris. Det är för, man kan se efter sådana stora omvälvningar, så det som händer att det blir mer politisk instabilitet. Vi har redan haft liksom problem i Sverige med att hitta regeringar med parlamentariskt underlag. Det kommer ju knappast bli bättre, tror jag. Om vi nu kommer in i en lågkonjunktur, som en del tror är risken. Liksom. För risken är ju då förstås att om man skulle tvingas höja räntan jättesnabbt nu för att få ner inflationen, så kan ju det utlösa en lågkonjunktur. Med allt vad det innebär. Och stagflation och så här, det är ju som dåliga scenarion. Jag menar, i bästa fall, har vi tur, så lyckas man liksom dra ut den här kurvan så att det är liksom... dra ut smärtan över lite längre tid. Men det vet vi inte. Så, men efter en lågkonjunktur med arbetslöshet, så kommer ju inte, tror jag, politiska situationen bli bättre än vad den är idag. Nej. Och det är de där effekterna som det syns ju inte liksom i penningpolitiska protokollet. Men de är kanske nog så viktiga, tror jag.
Det är så mörkt.
Ja, men det är inte, vad ska vara för mörkt. Jag tycker att man så här...
Eller ska det vara det?
Nej, men vi den här situationen har ju liksom uppstått i Sverige liksom över tid, så man kan ju också reversera den. Man kan liksom göra ändringar, inte över en natt, men ändringar. Och jag menar, mycket av allt är ju förstås inte av ondo. Jag menar, att vi har så här entreprenörskap i Sverige, liksom det är ju positivt. Det är ingen som har sagt att det är negativt. Men det är bara att man har spett på det så liksom enormt med de här olika besluten, som skapar liksom en slags grundläggande orättvisa. Men vi kan ju ta de här positiva sakerna vi har. entreprenörskapet, teknologi. Vi har ju fantastiska företag, vi har ett välfärdssamhälle, vi har liksom bra utbildning, billig utbildad arbetskraft och så vidare och så vidare.
Mm.
Ett trumfkort vi har är att vi har väldigt låg statsskuld till exempel.
Mm.
Det är ju en bra...
Lite högre efter pandemin, va? Men
ja, men precis. Nej, men nu är vi på väg ner igen, så att den är ju rekordlåg. Så det är ju en väldigt bra krockkudde ändå.
Mm.
Även om man kanske kunde ha liksom satsat lite mer pengar under tiden, tycker jag. Men ändå, så det är liksom, allt är inte, absolut inte liksom nattsvart för Sverige. Men det är någon slags, vi befinner oss någon slags vägskäl, tror jag.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig, Helene Rådstein. Och medverkande i det här programmet, det var Jakob Bursell, det var Gunnar Harrius, det var Åsa Secker som har intervjuat Andreas Cervenka. Och den här podden, den är tillbaks om en vecka. Och nu önskar jag er en härlig nationaldag. Hej då!